måste säga att jag är lite överväldigad idag. Det känns så fantastiskt gott att få komma hit och få träda in som pastor och föreståndare här. Och ja, jag säger som vi brukar säga, jag och mina kompisar, nu kör vi. Det är den känslan jag har. Så det gör vi tillsammans. Ja, ni fick höra berättelsen från Markus evangeliet om kvinnan och balsamflaskan och hur, ja, lärjungarna, det står ju inte att det är lärjungar, men vi kan anta det, att det var åtminstone några av dem som följde Jesus som började gräla på henne. Och då är vi ju här igen med de här stackars lärjungarna som så gärna vill tänka och göra rätt. Men de får ju inte riktigt till det. Gång på gång så blir det fel. De har ju lyssnat på Jesu undervisning ett bra tag nu. Och de tycker sig ha fattat grejen. Vad det är som Jesus har kommit för. Vad det är han vill. Och ja, vad det är som är deras uppdrag. Kanske de har orden från den Jesaja-texten i bakhuvudet. Att Jesus har kommit för att frambreda glädjebud och förkunna frihet, nåd, ge tröst, glädje, lovsång och hopp. Och att det är deras uppdrag också. Men när de tar till orda och försöker, så är Jesus på dem direkt. När jag läste texten inför mina förberedelser och tänkte på det här temat, den kämpande tron, och skulle försöka få det att stämma och gå ihop. Och det kan ibland vara ett fruktlöst företag, så ibland är det bäst att låta bli. Men då tänkte jag först att det är kvinnan som den kämpande tron syftar på. Men eftersom han som jag läste och funderade och arbetade med det, så började jag tänka att det kanske inte alls är hennes tro som är den kämpande tron. Utan det är de här lärjungarna som grälar på henne. Det är de som kämpar med sin tro. Scenen, eller vad vi ska kalla det i berättelsen, den är faktiskt ganska intressant, tycker jag. Och ni kommer märka efterhand som jag predikar här att jag har en fascination för små detaljer i bibeltexten och hur de påverkar handlingen. Men hur som helst så är scenen den att Jesus och lärjungarna, de är strax utanför Jerusalem i Betania. Och det är precis dagarna före, kanske rent av dagen innan den sista måltiden. Så det är alltså mot slutet av Jesus förkunnartid och den tiden som han har haft att undervisa lärjungarna. Och nu är de då hemma hos denna Simon som är spetälsk. Han är alltså väldigt sjuk. Vi kan anta att han inte har mycket till jobb eftersom han är svårt sjuk och utstött ur samhället. Och han kan inte försörja sig kanske. Han har nog inte så stort socialt nätverk heller. Spetälska skydde man ju gärna och de fick ofta bo på speciella platser. Så vi kan alltså anta att han är ganska fattig, denna Simon. Både ekonomiskt och socialt. Det som jag tycker är lite märkligt dock är att i stort sett alla andra berättelser i Nya Testamentet där Jesus möter spetälska eller sjuka, lama, blinda på olika sätt, så gör Jesus någonting åt det. Han hjälper dem. De får bli friska, de får bli helade och gå vidare. Men inte i den här berättelsen. Varför, kan man undra? Ja, vi kan ju tänka att han kanske gjorde det på vägen ut sen, Jesus. Det är ju fullt möjligt. Men det står inte. Så varför är det då, om det inte står, varför är det då viktigt att berätta att Simon är spetälsk? Om nu inte det står att Jesus gjorde någonting åt det. Kunde man inte bara skippa det i berättelsen då? Vad är det Markus försöker berätta och beskriva? Jag tänker att det är för att sätta berättelsens poäng i relation till verkligheten. När lärjungarna anklagar denna kvinna för att slösa på en sån ofantligt dyr balsamflaska, denna nardusbalsam, som växer i Indien på Himalayas sluttningar växer den växten som man gjorde denna balsam av. När de i sin klagan benämner de fattiga som man kunde hjälpa, så sitter Simon där. Denna spetälske, han sitter precis där, mitt ibland dem. Som ett exempel. Tänk om hon hade sålt flaskan och gett lite av pengarna till denna fattige Simon. Denna sjuke, stackars Simon. Visst är det ändå ganska lätt att förstå lärjungarnas reaktion. Här har hon en extremt dyr flaska med balsam. Den är värd nästan en hel årslön vid den här tiden. Och hon öppnar den och häller inte lite grann. Hon fullständigt tömmer flaskan, häller ut alltihopa. Och jag kan förstå att lärjungarna tycker att detta är slöseri. Visst, det är ju för Jesus, och de tyckte ju att han var speciell och viktig och på alla sätt så. Men ändå, alla de pengarna de kunde få för den flaskan skulle kunna vara ett bra steg på vägen till att uppnå de ideal som de har fått lära sig av Jesus. Och som de ville uppnå tillsammans. Då kommer Jesus reaktion. Och det känns ju nästan som att han är lite arg, eller hur? Låt henne vara. Varför grälar ni på henne? Varför gör ni henne ledsen? Jag vet att det finns de som tycker det är provocerande. Att man blir provocerad av den här texten. Och tycker att lärjungarna egentligen har rätt. Och tycker att Jesus kanske är lite självcentrerad. Som tycker att det här är viktigt för mig. Och att Jesus kanske också borde ha bett henne sälja flaskan istället. För att bidra till den goda saken, bidra till den goda kampen. Men vad är det Jesus egentligen blir arg på? Han blir ju inte arg på lärjungarnas åsikt att flaskan skulle kunna hjälpa de fattiga. Det är inte det han blir arg på. Han blir arg för att de förebrår henne. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. Jesus blir alltså arg på att de dömer hennes sätt att uttrycka kärlek. Och att de dömer hennes sätt att göra sina goda gärningar, det hon kan. Kanske har du en flaska med nardusbalsam hemma. Troligen inte. Men du kanske har något annat. Något som är väldigt dyrbart eller värdefullt. Något som du skulle kunna sälja för att få ihop mycket pengar. Som skulle kunna hjälpa de fattiga. Det skulle du kunna göra. Och om vi gjorde det alla tillsammans, då skulle vi nog kunna få ihop rätt mycket pengar för att göra en betydande insats. För åtminstone en hel del människor i nöd. Det skulle vara gott. Det skulle det verkligen. Men skulle det hjälpa i längden? En sån insats. Skulle det hjälpa om jag sålde min dyraste ägodel och gav åt de fattiga och sen känna att ja, men nu har jag gjort min bit. Jag har inget mer. Nu har jag gjort min bit. Jag har sålt min flaska och gett åt de fattiga. Vad bra. Jesus säger i texten, de fattiga har ni alltid hos er. Fattigdomen tar inte slut för att jag gör mig av med mina fina och dyra saker. Men vad är det kvinnan gör? Jo, hon tar det finaste hon har och använder det för Jesus. Man kan säga att hon tar det finaste hon har och använder det för Guds rike. Guds rike, där de där idealen råder som står i Jesaja-texten. Guds rike, där frihet, befrielse, nåd och hopp och inte minst kärlek råder. Du kan tjäna mycket pengar eller du kan tjäna lite pengar. Du kan ha mycket fina saker, du kan leva spartanskt med väldigt lite. Du kan ha ett helt skåp fullt med nardusbalsam eller en flaska Eldorados rapsolja. Lev ditt liv för Guds rike. Använd dina tillgångar för Guds rike i efterföljelse av Jesus. Så att det leder till frihet, befrielse, nåd, hopp och kärlek i världen. Man kan ju faktiskt hjälpa någon som är nödställd och behöver skjuts lika väl i en gammal Opel som i en ny BMW eller Audi. Jag kommer inte stå här och döma huruvida du lever ditt liv för Guds rike med allt vad det innebär av befrielse, hopp och kärlek och det andra. Det var det Jesus sa att lärjungarna inte skulle göra. Men jag kan bara be dig att rannsaka dig själv. Liksom jag försöker göra med mig själv. För att se för vem och för vad lever jag mitt liv. Vad gör jag med de gåvor jag har fått? Det jag lär mig av texten idag är att inte döma ut någon annans sätt att visa kärlek till Jesus. Hur konstigt och ologiskt det än må se ut. Att inte döma ut vad någon annan gör för Guds rike. Utan jag får gå till mig själv och se på för vad eller för vem lever jag mitt liv. Och vad gör jag med de gåvor jag har fått. Så får vi inspirera varandra självklart. Min bön är att varje dag få leva. För att göra det som är gott. Och för att få leva mitt liv för Guds rike. Oavsett om jag har mycket ena dagen eller lite den andra. Att varje dag få leva för Guds rike på vår jord. Det är den kämpande tron. Och en kämpande tro är en levande tro. Vi ska nu få lyssna till en sång som jag vet att många av er kan. Och som jag var väldigt glad att de hade valt idag. För det är en av mina absoluta favoritsånger. Det är min dagliga bön. Jag tänker på den ofta. Kanske kan den också bli din dagliga bön. Herre, för var dag. Vi får gärna sjunga med.